Nu ska vi podda.
Ja, förlåt.
Nej, det är ingen fara. Mm. Välkommen till Placera-podden, redaktionspodden. Det är onsdag den 27 mars och det är påskvecka. Så vi poddar på en onsdag istället.
Ja.
Så... Dymmelonsdag.
Nej, är det det?
Ja, är det inte det?
Vad är askonsdagen för något då?
Det är något annat. Jag har lärt mig dymmelonsdagen.
Jag säger onsdagen för skärtorsdagen. Ja. Och vi stänger kvartalet i och med den här podden. Mm. Och börsen är upp OMXSG 8,5%.
Mm.
Så en årsavkastning
på ett kvartal.
På ett kvartal.
Även nu så är det upp samma nivå ungefär på kvartalet.
I dollar är den upp lika mycket. Sen får du lägga på en dollar.
Ja,
den det. Har ju kickat till lite nu sista, sista månaden, tycker jag. Mm. Och då tänker jag, det är lite Riksbanken där.
Kronan Riksbanken
är lite svagare än vad den inledde.
En av två riktigt heta ämnen idag.
Ja.
Det var oförändrat som väntat på 4%. Frågan inför var ju då hur duvaktig de skulle vara om det blir en maj- eller juni-sänkning. Att det blir 4 sänkningar i år tror de flesta. Mm. Riksbanken själva tror 3, men de flesta tror 4 sänkningar.
Hur stora sänkningar tror man på i genomsnitt? Är det 25 punkter?
Ja, eller? Och så att det ska ligga då, Riksbanken tror kring väl 3,25 då för slutet av året. Medan marknaden tror ännu lite lägre.
Så 1%, en procentenhet ner.
Precis. Och det som blir såklart väldigt avgörande är ju vilka inflationssiffror som kommer i mars och även lite mer framåtblickande i april. Lite, det som är väl med maj-beskedet, det är att det är före ECBs junibesked. Så det är väl det som talar kanske emot då, att Riksbanken, att det är liksom lite jobbigt att gå före så. Men ja.
Men Schweiz har ju redan levererat en sänkning, tänkte jag, lite överraskande förra veckan.
Men
de har inte riktigt samma valutaproblem som ni har.
Nej, de har absolut inte samma valutaproblem, men de levererar ändå en sänkning. Så jag säger att man kan gå tidigt, och Tjeckoslovakien har gjort 2 sänkningar tror jag i år redan. Så det finns ju länder som ändå har börjat. Och
de ska väl egentligen inte ta hänsyn till det, utan, men kanske gör det ändå.
Men det var väl det var ungefär som man hade kunnat vänta sig, eller? Beskedet. Det var väl inga jätteöverraskningar?
Ja, nej, det var väl ingen som trodde att det skulle hända något idag.
Nej.
Utan det var väl med att på själva prognoserna, Riksbankens egna prognoser var väl inte duvaktigare, men budskapet var ändå något duvaktigare då kanske.
En bekräftelse på det man hade hoppats höra kanske?
Ja, precis.
Om man har bolån i alla fall.
Så då, som sagt.
Rörliga bolån.
Mm.
Ja. Framförallt.
Men det kommer ju ta en stund ändå innan det slår igenom. Även man har rörliga lån så brukar det vara 3 månaders lån i praktiken. Och en sänkning i juni skulle innebära att man kanske först i augusti-september börjar få de riktiga effekterna. Och...
Så får du ytterligare lån, så till jul börjar det väl kännas kanske efter 2 sänkningar. Då börjar man se...
Se de riktiga effekterna.
Frukten av det.
Är du orolig för konsumenten, konjunkturen?
Nej, jag tror att när sänkningen väl kommer så precis som på börsen så tar ju konsumenterna ut i förskott vad som är på gång. Så att då kommer man känna sig lite rikare och lite mer köpsugen.
Om man vet att man klarar några månader till.
Ja, och har man stått ut nu 2 år med de här höga nivåerna så kommer det ju att kännas enkelt när man vet att det är på väg ner.
Och för att ungefär citera Thedéen då från idag, de här med bolånekostnaderna, det är ganska mycket ett storstadsfenomen. Mm. Och att för väldigt många fler än vad vi kanske tänker på i vår lilla bubbla är ju att inflationen är ett betydligt större ekonomiskt problem för många. Men konsument och hur den mår...
Ja, men jag tänker lite på det att konsumenterna springer lite före. Alltså sällanköpsvaror var ju en bra sektor under fjolåret. Man glömmer bort, det var en av de bästa sektorerna. Jag pratade faktiskt med en förvaltare i veckan. Det var jätteintressant, och då sa han där att alla låg fel om man backar årsskiftet 22-23. Då sa alla förvaltarna sällanköp. Det stryker vi ett streck över. Det ska vi inte äga nu när det räntorna går upp och centralbankerna höjer.
Var det inte så att man tyckte att alla hade köpt sina gräsklippare och sånt där också under pandemin?
Precis, det var överköpt, trodde man ju då. Ändå en bra sektor, var bra i fjol, har börjat bra. Jag tänker både lyxbolagen, så kommer vi ju senare att prata H&M också då som kanske lite massor.
Det var den andra stora händelsen idag.
Ja, precis.
Det var den stora.
Ja, men jag inte superdjupdykt i det rapporten som kommer måste, men...
Kraftig reaktion,
upp 13%. Ja, upp 13%, och de har ju då brutit då, så att de går lite före vanliga rapportperioden här med sitt första kvartal. Och förra rapporten, om man minns den, så var det ganska dramatiskt, för då blev det ett vd-byte, lite överraskande på morgonen. Och då var försäljningen inte så bra, resultatet var okej. Okay. Och då backade aktien ganska kraftigt. Nu var det återigen försäljningen inte jättebra. Däremot var resultatet väldigt mycket bättre än förväntat. Och aktien är upp 13%. Så de hämtar i princip igen fallet från förra rapporten.
Här snackar vi noll analytikermassage om man får tolka aktier.
Ja, men där, alltså, vi tittar på kurskurvan här innan vi gick in. Och det kan man på ett sätt säga att det hedrar dem då. Att de har uppenbarligen varit väldigt tysta, för att den aktien går väldigt mycket på rapporterna, så att inte så mycket som man kan läcka ut eller smygas ut eller masseras ut. Men viktigt, jag skulle säga att viktigt i den här rapporten var att de höll fast vid målet om 10% rörelsemarginal för 2024. För att analytikerna tror inte riktigt att de ska nå det. Så att de håller fast vid det, och nu är man ändå inne en bit in i 2024. Jag tror snittet ligger på 8% rörelsemarginal i konsensusprognoserna. Så skulle de uppnå det, så finns det ju ganska mycket vinstrevideringar uppåt att göra. Och jag tror det är det som driver aktien idag. Att om de ändå håller fast vid det nu när de är ett kvartal in, så är det kanske man ändå ligger lite för lågt i förväntningarna. Men som sagt, tillväxten var ganska klen igen. De ger av siffror för första till 25 mars, tror jag det var. Och då stiger omsättningen med 2%, vilket är lite klenare än vad en del andra i sektorn har pratat om. Så att det lite mer långsiktiga problemet att få igång tillväxten finns ju kvar. Men ja, 13% tror jag aktien var upp innan vi gick in här. Ganska motiverat med tanke på hur mycket de slog vinstförväntningarna. Och så vet man ju att pappa Persson kommer börja köpa ganska snart efter rapporten, om man följer sitt mönster. Så att på väldigt kort sikt så är det väl motiverat och svårt att vara negativ. Men jag håller nog fast vid någon slags avvakta neutral här, för att man vill säga tillväxten tar lite fart. Att det inte bara är att de har lyckats sänka kostnaderna för att det ska bli riktigt bra sprutt.
Tror du att det är möjligt att tillväxten kommer nu? Vi pratar ju om det här, räntorna ska ner. Ja, det är ett storstadsfenomen, men det är det ju i alla stora städer ute i Europa och även globalt. Liksom. Det är ju alltid dyrt att bo i storstäder och huvudstäder. Så jag menar, tror du att med den tanken...
Ja, men förutsättningarna finns ju. Om man tänker räntorna ner, löneökningar, reallöneökningar för första gången på länge. Och vi pratade förra veckan om att snart kommer då återbäring på skatten för de som inte har jämkat. Och man känner sig lite rikare för att börsen är på topp. Så att det finns ju potential för att konsumentbolag skulle kunna gå ganska bra närmsta resten av året egentligen. Sen är det frågan vem man handlar hos då. Det är väl där H&M inte riktigt har lyckats slå konkurrenterna på fingrarna.
Men vad vill du se för att du ska liksom bli köpsugen? Vill du se kraftigare att den går upp på 10% marginalen, så att det blir, och då blir det ganska kraftiga revideringar.
Gör de det, så ser den ju billig ut. Jag tror det låg på P18 inför rapporten och kanske samma efter, med tanke på att både vinstförväntningarna går upp lite och aktien gick upp. Så det är inte jättedyrt, speciellt inte med H&Ms egna historik mätt, men det är ju heller inte ett fynd. Men jag skulle säga att tillväxten, man måste säga lite bättre tillväxt, tror man både på att marginalmålet uppnås och att man ser att tillväxten kommer tillbaka, då skulle det nog kunna bli liksom en liten våg uppåt. Men det är inget jag kommer själv att stoppa in pengar i just nu, vad jag tänker i alla fall.
Nej, det kliar inte i köpfingret hos mig heller.
Jag har ju tittat på det här lite lyxsegmentet nu ute i Europa då, som lite av ett, det får man ju säga, ett europeiskt adelsmärke har det blivit nu. För det är många bolag, de är väl inte högt värderade, men de har väldigt stort totalt börsvärde.
Och du tog ett väldigt roligt grepp, tycker jag.
Ja, och jag har ju delar av det som Martin har varit inne och pratat. Vi har pratat vinstrevideringar, vinsttillväxt. Var ju två av de här. Jag gjorde 5 ronder som jag tittade på.
Tungviktsmöte.
Ja, lite tungviktsmöte. Och då tittade jag dels på vinstrevideringstrenden, vinstutvecklingen. Vinstutvecklingen är ju bra i de här bolagen.
Värdering.
Värdering tog jag som en parameter. Och där är ju faktiskt, det går att hitta bolag som är billigare än H&M.
Kering
exempelvis, som Gucci. Nu vinstvarnade förra veckan. För svag Asienförsäljning för Gucci framförallt mot Kina då. Och... har ju negativ kursutveckling i år, har ett genomsnittligt P-tal på i år och nästkommande år på 15.
Mm.
Vilket är under det historiska snittet. Där finns ju köpläget, tycker jag, om man då vill gå upp lite då i kedjan där. Mm. Att man räknar med att lyxkonsumtionen ändå kommer att stärkas av de här räntesänkningarna som kommer nu även på global basis, mångt och mycket då. Jag tittar även på riktkurser.
Ja.
Där är ju rätt många som är, Hermes är ju inte övermogen, men där liksom ligger ju riktkurserna lägre än vad de handlas på idag. Kering har ju ganska stor uppsida. Mm. Eller Kering, en stor uppsida.
Men kan det vara lite eftersläpning där som det ju brukar vara, att de kanske inte har hunnit sänka riktkurserna? Ja, så det ser ut som att det är mer potential.
Men de har sänkt om 40% på innevarande år, ja, vinsten. Men inte riktkurserna har de sänkt också, och vinstförväntningarna eller vinstestimaten är ner 40% på årets vinst och 30% på nästkommande. Men den kan man läsa och botanisera lite då. Det var en liten...
För du har gjort ett poängsystem.
Jag gjorde ett litet poängsystem. Det var kanske inte så vetenskapligt gjort, men det var 1-6 gav jag. 6 poäng för den som fick högst betyg ner till 1 poäng då. Och den som vann då är ju en...
Totalvinnaren alltså.
Totalvinnaren som vann, som fick flest poäng då, Ermengildo Segna, ett italienskt modehus som är grundat 1910. Som många italienska modehus, familjebolag väldigt länge. Och man körde flera generationer. Den kom ju då, den där SPAC-hysterin, kom ni ihåg den? 2021.
Ja, de kom in på den
De kom in precis. Bakvägen. Alltså de kom in på målsnöret. De sattes till börsen 20 december 2021. Och, 3 månader efter den börshändelsen då, som var i USA, så var 25% av börsvärdet bortraderat. Mm, mm. Men sen har den tuggat på och den inte, jag tror att den är upp 10-12% däremellan från IPO-kursen då, där de satt på. En vinnare, den vann faktiskt flera av de här grenarna. Det som sticker ut är LVMH, den här stora giganten då.
Men sticker den också ut eftersom att det är mer av ett konglomerat jämfört med de andra, och de andra är mer modebolag, eller?
Ja, de andra är mer nischade och vad ska man säga, de har ett varumärke. Ermengildo Segna har väl ett huvudvarumärke, så de har lite varianter på det. Och Hermes är ju likadant, de har ett varumärke, medan LVM och Kering då, de har ju multibrand, de har massor med hus som de kallar det för, och LVM då, de har ju uppåt 75 olika varumärken då. Det är Christian Dior och Louis Vuitton är de riktigt stora då, som står för stora intäktsmassan och vinstmassan då. Men de är väldigt stabila däremot.
Och har lite mer dryck och champagne.
Ja, de har dryck, de är mer väldiversifierade, de har klockor och juveler och hela, de exponeras ju väldigt mycket då mot hela industrin. Så läs artikeln om ni vill läsa mer, men LVM har bara en kort kommentar, den kom som nummer 2 faktiskt, så näst högst upp. Och det som slog mig, den är väldigt jämn, den skårar väldigt bra i alla, den vinner ingen delseger, men den kommer väldigt högt, den är liksom 2 eller 3 hela tiden. Lite som jag fick lära mig av en kapitalförvaltare, det är Tour de France, cykelloppet. Mm. De som vinner där vinner nästan aldrig någon etapp eller någonting, de är runt 10:e plats på det mesta liksom hela tiden, men det räcker för
att... Men aldrig dåliga.
De är aldrig dåliga. Men nej, de är aldrig bäst heller, men de blir bäst för att de aldrig är dåliga.
Ja, en bra liknelse. Mm.
Ja, det kan man nog dra fler liknelser med, även med andra aktier, tänker jag.
Ja, men det tror jag också, att det kanske är en bra att ha i bakhuvudet lite, att den behöver inte vara bäst i klassen överlag, utan bara man reducerar nedsidan och inte tillräckligt dålig.
Mm.
Men du pratar mycket om prognoser här, men jag tog en snabb kik på hur det ser ut i USA inför den kommande rapportperioden här, hur det ser ut med vinstprognoserna. Och det har inte hänt så där jättemycket. Det ser ut som att det blir ett nytt kvartal med lite vinsttillväxt, men inte så himla mycket. 3% upp.
Är det genom
enligt factset? Ja, precis. Ja. I snitt. Men sen ska det ta fart lite mer under resten av året. Så det första kvartalet ska väl vara det sämsta då, tillväxtmässigt. Men det som är lite intressant är ju att, som vi var inne på, börsen är upp både i Sverige och USA, 9% ungefär på kvartalet. Och med tanke på att inte prognoserna har rört sig så mycket, så har ju värderingen då kommit upp lite. Så nu närmar man sig 21 ungefär P-tal på hela USA-börsen. Och det är en liten bit över vad snittet har varit både på 5 och 10 års sikt. Så att man har ju spänt bågen lite grann inför rapporterna får man säga. Och det är inte så långt kvar i USA. De brukar komma tidigt, bankerna där. Jag tror det är den 10-12 och sådär som de första Bamsebankerna ute med sina siffror. Så att det är väl, ja, vad blir det? Inte påskveckan som kommer utan veckan efter så smäller det till.
Vad sticker du?
Ja, men sticker ut. Om man tittar på enskilda bolag så är det ju ganska, som vanligt, ganska stor avstånd till riktkurserna i alla fall. Om man bara tittar på topp 10 och botten 10. Speciellt om man på ett index som S&P 500 där det finns uppenbarligen 500 bolag att välja på. Så de som det finns mest potential i enligt analytikerna hittar man en del stora namn som Boeing, flygbolaget, som har haft ganska stora problem på sistone. Warner Bros, mediebolaget, också stor uppsida, 40% i båda fallen ungefär. First Solar, solenergibolag, kan inte de i detalj sådär, men de är i topp 50% uppsida där till riktkurserna. Och i botten, det är intressant, ganska mycket industribolag faktiskt. Alltså botten så tillvida att det finns fallhöjd om aktierna skulle gå ner till det riktkursen som analytikerna har. Så både Caterpillar och Packer, stora maskiner och fordonstillverkare, och Fastenal Company som gör de gör väldigt mycket bultar och muttrar och fästanordningar, ska då ner om analytikernas riktkurser skulle slå in. Så att, ja, som vanligt en blandad bild, men på det stora hela tycker jag att bilden är att aktiemarknaden har sprungit före och nu är det lite upp till bevis då när rapporterna kommer.
Det har ju varit en ganska koncentrerad uppgång. Kan man säga någonting om liksom diskrepansen mellan värderingarna på de här riktiga bjässarna och de som är lite mindre, fast fortfarande stora?
Ja, men det har väl breddat lite tycker jag. Att det har ju varit väldigt mycket tech och Magnificent Seven. Men även inom den har det ju blivit, nu har man pratat ibland om Magnificent Two istället för Seven, för att det är många som inte går. Tesla och Apple har släppt efter. Så att det är ju lite bredare täckningen då i uppgången på sistone, speciellt jämfört med förra året kanske. Och det tycker jag även när jag har sett i Sverige, utan att ha några siffror att belägga det med, så mid- och small cap-index har hängt med lite bättre i storbolagen den här sista tiden.
Men det har det, absolut. Mm.
Så, och det är ett gott tecken om börsen ska hålla i sig. Och den här fear and greed som vi brukar prata om ibland, som vi brukar pendla ganska mycket upp och ner, den har legat på greed, inte på extreme greed, men på greed ganska länge nu. Annars brukar den ju hoppa upp och ner. Så att på något sätt har det bitit sig fast, den här känslan av att vi det ska bara tugga på lite småfint uppåt. Och det brukar kunna föda nya uppgångar tills något dåligt händer, vad nu det ska vara. Rapporterna kanske, vem vet.
Jag vill hänga på föda uppgångarna som vi pratade lite om. Det finns ju många saker som föder en uppgång. Det kan vara överraskningar, konsensus ligger fel i marknaden och det blir estimat uppjusteringar och så vidare. Men om man tittar på marknaden som helhet, du pratar om fear and greed.
Mm.
Jag läste en liten not idag från den gode Torsten Slok. Det är den personen som jag har haft möte med som pratar absolut snabbast. Han pratar så här 2 gånger normal hastighet.
Och är alltid negativ eller?
Ja, han är alltid väldigt negativ, men idag skickar han ut en intressant not om vad som har drivit kreditmarknaden och aktiemarknaden väldigt tydligt då. Och det är att det har kommit väldigt mycket likviditet, vilket när man hör det först tänkte jag, men 17, det stämmer ju inte, för likviditeten försvinner ju nu när man inte gör QE längre och så vidare då. Men det finns ju väldigt mycket kapital. Han räknar att det finns 6 triljoner dollar i penningmarknadsfonder i USA. Som man nu börjar ta bort när Fed har, när de nu har signalerat att de har slutat att höja nu. Så nu har folk börjat att ta ut det nu när det kommer räntesänkningar då. Och det kapitalet har gått till aktiemarknaden. Men det finns ju oerhört mycket kapital kvar nu då. Får vi se hur aggressiva de här räntesänkningarna blir då i Fed. Men just det kan vara lite nyckeln till att börsuppgången kan fortsätta en ganska bra bit i min idé i alla fall. Men jag är ju kanske alltid lite bias bullish eller hur man ska se det. Tyckte det var en intressant faktor som jag tror kan...
Ja, det finns torrt krut bredvid.
Och det finns torrt krut, och lite när ni pratar om den här börsen kommer att den blir jämnare också, för jag tror att allt det här kapitalet kommer ju inte hamna, även att det ligger i dollar idag kommer kanske inte hamna bara på USA-börserna och i amerikanska krediter och så, utan även komma över till Europa då. Mm. Och lyfta som de här, jag tänkte svenska småbolag och sånt här som kanske ligger efter ganska mycket. Mm. Men om man då vill söka ny risk och potential så blir det ju där man får leta till sist, tänker jag.
Ja, men när räntorna
alla var... kan inte köpa Nvidia.
Nej, och mamma är precis, eller OMXS30 här heller som har gått väldigt bra. Och jag såg
Atlas
lite,
Copco.
Ja, Atlas Copco som är en väldigt stor favorit då. Alfa Laval och ABB till, för den delen också. Och det bara slog mig, för jag tittade lite på index innan vi gick in idag. Och jag såg att OMXS30, då, de här 30 största bolagen då, börsvärdesmässigt och omsättningsmässigt, har ju faktiskt gått lite sämre än breda börsindex. Precis det ni pratar om att...
Det är tvärtom jämfört med förra året.
Ja, precis. Och kanske en signal att uppgången börjar bli lite bredare, den växer underifrån då.
Nej, men det är en bra poäng. För 2-3 år sedan när räntorna började gå upp, då pratade man ju mycket om vid vilken nivå på 10-årsräntan i USA kommer inte det här TINA att finnas aktuellt längre, att det finns inga alternativ. Och vad nu det var, 3-4% kan man väl diskutera, men det blev ju omvänt då, precis som du är inne på, när räntan började gå ner, att då är man tillbaka och nosar på TINA, även om man kanske aldrig kommer att gå ner så långt med räntorna längre, så kommer pengar att söka sig till börsen förhoppningsvis.
Men det är ju fullt rimligt då, om de mindre bolagen är mer skuldsatta och om räntorna går ner, att man kan tänka sig att investera i det igen.
Mm. Ja, men det är klart, och de är lite mer riskfyllda och du vill fortfarande ha risk, så letar man sig dit.
Mm. Mm. Det har varit lång väntan, men det skulle ju vara kul om det tog lite fart på små och mellanstora. Det har det väl i sig gjort delvis, tycker jag.
Det har det gjort, absolut. Det... Egna affärer då? Ligger några aktier i påskäggen?
Nej, jag har ju lite kassa för en gångs skull. Aha. Vilket jag nästan aldrig har.
Har du sålt någonting?
Jag sålde lite Nvidia här.
Ja, oj, det måste ha varit en bra affär.
Det måste vara 2 veckor sedan, tror jag. Sålde av lite. Fick någon så jättekonstig... Du vet, när man blir lite rädd helt plötsligt. Mm. Vilket aldrig är bra, för då blir inga bra beslut.
Men det måste vara ganska bra tajmat, eller?
Jo, det var bra tajmat till i förrgår eller något sånt. Aha, där, okay. Så då gick det förbi. Mm. Men vi får se.
Jag inte vara girig heller.
Nej, det precis...
Har man väl fått en sån tanke och så agerar man inte på den, då ångrar man sig sällan.
Ja, då man går och tänker på det väldigt mycket också. Man ångrar sig och det tar mycket tanketid. Jag vill få bort den där tanketiden.
Sålde du allt eller var det hyveln?
Nej, jag hyvlar lite. Jag hyvlar ju 15% i fjol och sen 15% av initiala. Okay. Får vi se. Så nu,
men det måste ju varit en superaffär om du har haft den länge då.
Ja, det har blivit en superaffär. Ja. En väldigt superaffär. Mm. Så vi får se. Men vi håller väl tummarna att den fortsätter upp lite. Kanske lite lugnare dock än fjolårets uppgång. Det är det enda jag har gjort. Men kassan ligger där. Får vi se vad jag ska göra. Nu när jag läste Torsten Slogs kommentarer så tänkte jag men man kanske ändå ska vara fullinvesterare och låta det. Och kanske småbolag har det mynnat ut. Mm. Under det här samtalet faktiskt, att man kanske, jag har väldigt lite småbolag, mycket stora bolag. Så det är väl mina tankar och mina affärer de sista veckorna.
Ja, du tittar på mig nu. Jag har inte gjort det. Jag har nog också typ 7% kassa skulle jag tro, men jag har inte gjort något sen, det var inte så länge sedan vi pollade, det var i fredags. Nej, jag har inte gjort något sen dess. Därmed sitter jag och liksom velar fram och tillbaka med Apple, som jag berättade att jag hade köpt på som ett litet AI hårdvaruspeck tillsammans med Dell. Dell har ju gått väldigt bra. Apple har då wobblat omkring efter de här stämningarna från både EU och amerikanska justitiedepartementet. Men jag ligger liksom bokstavligen några kronor plus på den, och man får inte, vi har lite regler då att man får inte sälja, göra vinstaffärer på korta tid, en månad. Så att antingen får den gå ner lite så jag kan sälja om jag vill, vet jag inte. Men alltså den är en sån lite huvudbry. Man får kanske suga på under påsken.
Jag äger Apple och har inte tänkt att sälja och inte köpa heller faktiskt. Men
du kan köpa mina.
Jag kan köpa
det är en blockförsäljning. Blockförsäljning med rabatt. Nej, men det var sidospår. Jag har inte gjort någonting. Det är egentligen svårt. Elinor?
Nej, inte jag heller. Nej.
Månadssparandet
har ju liksom tickat på som vanligt, men nej, men det är ju, nu är det ju lägenhetsförsäljning här i påskhelgen. Så, och sen ska det deklareras. Och sen kanske, förhoppningsvis.
Ja.
Så,
kommer den våga av pengar in på börsen?
Exakt.
Men jag vill ju faktiskt... Jag
I wish.
Jag förstår, men, jag tänker lite. Ja. Och jag känner väl också att jag vill vänta in rapportperioden nu. Som vi pratar också. Om kommer faktiskt... Dels vill jag se lite fram och blickar allt från de här Nvidia, Apple, de här stora drakarna. Även, och sen svenska bolag och småbolagen och ser. Jag såg att idag kom det in... Europa, eurozonsiffror som bara nu konsumenterna är mer positiva, industribolagen är mer positiva än förväntat och se vilka effekter det får. Och sen torsdags då 6 triljoner som finns där och mycket kan komma in till börsen. Så det finns ju lite faktorer som, men just vänta in rapportperioden känner jag. Att det,
och skattekontot ska få sitta.
Skattekontot måste få sitta. Det är alltid viktigt, har vi fått lära oss att betala
skatten. Det har inte, kommit någon vinstvarning direkt.
Nej, det har inte gjort.
Det är inte riktigt säsongen än. Kan ju vara nästa veckas grej.
Påsken.
Ja, men ändå, om det är riktigt, riktigt illa, då brukar de ju komma tidigt. Så att det är ett litet halmstrå. Om man är optimist.
Man får vänta in tiden och pengarna.
Ja.
Men nu tycker jag vi säger glad påsk.
Ja, det är vi. Glad påsk.
Glad påsk.
Glad påsk.